och välkomna till Kurieras podcast Så mår jag bra. I den här podden intervjuar jag intressanta personer med en eller annan relation till hälsa. Och idag har jag bjudit in David Stenholtz. David är överläkare i onkologi, föreläsare och ordförande i den ideella föreningen Läkare för framtiden som han grundade 2013. I hela sitt vuxna liv har han haft ett brinnande intresse för hur maten påverkar vår hälsa och nyligen kom han ut med boken Kostens kraft. I den vill han förmedla alla fördelar det finns med att äta en växtbaserad kost och detta med stöd av omfattande forskning. Genom åren har David haft långt över 100 uppskattade föreläsningar på tema kost och hälsa. Han har också återkommande föreläst för vårdpersonal bland annat vid läkarutbildningen på Karolinska institutet, hjärtkliniken och medicinkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro. Jag ser så fram emot att fördjupa oss mer i det här spännande ämnet om läkande kost. Varmt välkommen David!
Tack så mycket!
Var det en korrekt sammanfattning av
vad du gör? Ja, det tycker jag.
Ja. Var det något jag glömde bort?
Nej. Du fick med allt på en minut.
Ja, en hisspresentation. Hur mår du idag?
Mycket bra, mycket bra. Jag har återhämtat mig nyligen från en förkylning. Då känner man man blir som extra pigg när förkylningen försvinner.
Precis, det är ju så när man är sjuk så är det enda man önskar sig att bli frisk igen.
Ja, ja.
Och uppskatta verkligen att man är, när man blir frisk igen så tycker man ju allt är fantastiskt.
Så är det.
Hur börjar din morgon då?
Min morgon, generellt eller matmässigt?
Ja, generellt och matmässigt också. Ja.
Den börjar väldigt tidigt. För vi har morgonpigga barn och har liksom förskjutit dygnet kan man säga. Så vi går och lägger oss vid 10 och sen vaknar jag först av alla som har minst sömnbehov. Så jag brukar vakna vid 5 redan. Och sen då fixar jag frukost till mig själv och sen när barnen vaknar så fixar jag eller min fru då frukost till dem och försöker få iväg dem till skola och förskola.
Är det skönt att få den där stunden på morgonen för dig själv?
Ja, det är det. Men jag är en ganska ostressad person och känner egentligen har inget behov av den stunden för någon mental återhämtning eller tystnad egentligen. Men det är jätteskönt att få äta frukost i lugn och ro utan att någon hela tiden rycker in från stolen. Pappa, jag är törstig. Pappa, jag har ingen sked. Pappa, jag har spilt.
Ja. Hur gamla är dina barn?
3 och 6.
Ja, precis. Det är den åldern. Ja. De vill rycka i en hela tiden. Vad äter du till frukost?
Det är lite olika i perioder. Ett tag åt jag mycket så här fruktsallad eller smoothies med mackor. Just nu är det gryn som dominerar. Och liksom gryn från närområdet, havrekorn, vete, råg.
Som du varierar då alltså till en gröt? Eller?
Ja, precis. Jag köper hela och sen blötlägger dem och groddar ett par dygn och sen kokar jag i en stor gryta och sen så har jag den där grytan och så värmer jag på det lite. En sån här gryta räcker 3-4 dagar. Precis.
Mm. Lite, det är ett bra knep faktiskt.
Ja, och finns en genväg om man inte vill blötlägga så kan man beställa malt från såna här bryggeributiker.
Aha.
De är färdiggroddade så att det är liksom gryn och de har lite högre näringsinnehåll.
Ja, vilken jättebra tips till alla här.
Ja, då kommer malten, den kommer till lite mer hälsosammare användning än öl.
Ja, precis. Ja. Men du dricker inte öl?
Jo då, det gör jag. Mest vin, kanske något glas i veckan. Sådär.
Men öl ska ju vara bra för håret, hör jag. Stämmer det?
Ja, det är nog, det finns inga studier som styrker det riktigt. Det är väl mer att det innehåller lite B-vitaminer, men det finns ju mat som innehåller mycket mer.
Mm. Man vill kanske tro det, så att det känns bättre om man tar det.
Precis.
Jag vet ju att du mår jättebra av att äta växtbaserad kost. Mm. Hur länge har du gjort det?
Helt växtbaserat har jag väl ätit kanske 17 år. Och sen 10 föregående åren så var jag lite flexitarian och vegetarian. Mm. Så att de animaliska produkterna har gradvis fasats ut. Men också för 17 år sedan slutade jag, ska jag väl inte säga. Men jag slutade med vanan att äta socker varje dag, kan man säga. Och sen kanske det var ett par år senare, eller något år senare, då 15-16 år sedan, eller 13 år sedan, som jag snubblade över data just om oprocessad mat från växtriket, hur oerhört bra det är för hälsan, och då har jag väl ätit mest sånt då. Mm.
Fanns det någon vändpunkt liksom när du började äta mindre kött, att någon sa, aha, upplevs?
Ja, det var när jag var i 19-20-årsåldern så började jag intressera mig för buddhism och buddhistisk filosofi, och jag tyckte att den här principen att inte skada och döda andra kännande varelser, det var ju fint, tänkte jag, det ska vi leva efter. Och då slog det mig att då kan jag ju inte gå till affären och köpa kött, för då betalar jag ju i princip någon att betalar jag för våld och död mot djuret i fråga. Det vill jag inte.
Så, hur gammal var du då?
Jag var hade jag fyllt 20 kanske. Mm. 19 eller 20.
Du är ganska ung eller? Du fick den uppenbarelsen. Så.
Ja, jo.
Nej, men, och buddhismen.
Jag är glad att det kom så tidigt.
Ja. Ja. Hur såg livet ut innan då? När du åt socker och
Ja, precis. Sockret kom ju senare då. Det var ju 10 år senare att jag drog ner på det då. Men nej, jag åt som vem som helst, kan man säga. Fast jag var väl lite smått sådär näringsintresserad på ett väldigt vagt plan. Att det var nyttigt att äta grönsaker och så. Så jag åt väl, jag tror jag åt ganska bra med grönsaker, men mycket godsaker också. Mm. Och sen motionerade jag delvis för att man mår bra av det, men också att jag visste att då, när man motionerar mer, då äter man mer. Och då får man i sig mer näring.
Ja, det är exakt så.
Så lite sådana tankar hade jag redan under gymnasiet.
Mm. Men kommer du från en familj som tänkte hälsosamt kring mat och livsstil?
Mm. Nej, tvärtom.
Aha.
Helt tvärtom. Raka motsats.
Hur såg det ut där? Vad åt ni?
Jag var uppväxt med min pappa. Vår mamma gick bort när jag var bara 6-7 år. Men han levde väldigt osunt och mådde inte bra. Tyvärr.
Ofta kan det ju, precis, att det är det som händer liksom när man inte mår bra.
Nej.
Då tar man ju inte hand om sig själv kanske.
Nej.
Ja, okej.
Okay. Så äpplet rullade iväg en bit från trädet.
Mm. Vilket du måste vara jättetacksam för idag. Mm.
Oh ja.
Och hur mådde du innan, har du ju sagt. Men vad hände då när du började äta en bättre kost, alltså mer växtbaserat, tog bort sockret? Märkte du liksom skillnad ganska fort, eller hur gick det till?
Ja, det gjorde jag fort. När jag slutade med animaliska produkter och slutade med vanan att äta sötsaker varje dag. jag åt något litet sött efter varje måltid. Så där. För att döva sötsuget så tänkte jag, men då kan jag ta någon liten bulle bara. Eller en liten chokladbit eller någon liten någonting.
Väldigt vanligt.
Ja, så när jag la med den vanan och då ganska snabbt, på bara ett par tre månader, så märkte jag att jag gick ner i vikt.
Behövde du gå ner i vikt? Alltså var
det... Ja, det trodde jag inte. då. Men när jag räknar i efterhand så har det slagit mig att jag var faktiskt överviktig. Jag hade ett BMI en bit över 25 och vägde över 90 kilo. Och när jag sprang så hade jag liksom en mage som guppade så där. Men jag tänkte, det är väl, jag är så lång så det syns ju inte på mig. Och moden nu för tiden är ju väldigt magvänligt. Till skillnad från förr när man drog upp byxorna.
Det är en fördel att vara lång. Jag är ju också lång och man kan liksom gömma det lättare då.
Ja. Nej men det där gjorde att det var 15 kilo som försvann kanske. Och,
på hur lång tid då?
Ja, det kändes som att det gick fort, men det kanske var 3-4-5 månader. Och det var liksom till min förvåning. Jag bara fortsatte leva som vanligt, äta som vanligt. Och ingen tanke på att jag skulle liksom gå ner i vikt eller må bättre eller någonting. Det var egentligen för miljöns skull som jag liksom gjorde det här skiftet. Men det här var ju glädjande. Och för vecka så framförallt springturer var en stor fröjd. Alltså att springa med 1 kilo mindre jämfört med förra veckan. Det gick ju snabbare. Och sen efter 3-4 månader, 15 kilo, det är mycket. En ryggsäck med 15 kilo, ger ut och spring med den. Så får du känna.
Och det belastar ju också väldigt mycket knäna och lederna.
Så fullkomligt flög fram. I springspåret.
Vilken motivation, då vill man ju liksom bara fortsätta med det.
Ja. Sen är jag inte jättesnabb, men jag tror jag sprang en mil på nästan en timme, 55 minuter. Och
det är bra.
Sen jag har väl kunnat pressa mig till 45 då, utan all den där övervikten.
Men det måste varit ganska svårt, tänker jag. Alltså, om man har ätit socker, det blir ett slags beroende ändå, liksom, det är inte helt lätt, men nej. Kan jag tänka mig?
Nej, jag tror i mitt fall, det är olika krafter som verkar och det gäller att få de här krafterna som motiverar till hälsosamma ätande, att de får det övertaget. Och i mitt fall var det nog inte så svårt. Jag är lite sådär, om jag märker att det här är ett bättre val, då väljer vi det. Varför ska jag välja det sämre valet? Jag är bara sån som person och då bryr jag mig inte om de andra krafterna så mycket. Men sen det man märker när man, det där med socker är intressant. Det jag märkte var ju då att också vecka för vecka så smakade allting sötare och sötare.
Alltså, det har man ju hört, de som slutar med socker.
Ja, och då efter 3-4 veckor på den banan, då lockar inte söt socker längre. Det är som att äta socker direkt ur paketet, det är inte gott. Äter du godis så känner du inte smak av annat än en extrem sötma som bara är kväljande. Och det slog mig att... Det gör ju också att maten smakar lite sötare. Man behöver liksom inte ha socker i maten som krydda. Frukt smakar sötare. När du äter jordgubbar behöver du inte ha socker på. De smakar som de gjorde när du hade socker på. Utan socker.
Så frukt och bär blev godare. Det blev godis nästan.
Ja, absolut.
Ja. Hur ser en matdag ut för dig idag?
Ja, frukosten har vi gått igenom, lunch, ibland äter jag lunch på jobbet, då får man ta det matsalen bjuder och middag, blir väl något lagat ibland blir det mackor bara, jag är ingen stor matlagare. Eller matkreatör. Så jag är så glad att jag fick hjälp av ett gäng duktiga matkreatörer i boken.
Det var ju, tycker jag, väldigt unikt. Så att, och det lättar ju upp boken också. Det är mycket text och så, det är jätteintressant. Men det är en härlig liksom kombo att ha med de här härliga recepten. Och att det är liksom influencers och kända profiler och så som ger sina favoritrecept. Det måste ju bara vara jättegoda recept alltihop då.
Absolut.
Men jag tänkte på det du sa tidigare att det var av miljöskäl först. Men sen kom väl ändå hälsa också in ganska snabbt att du kände att det var också en anledning.
Precis. Nej, och... Det var någon gång där då 13-14 18 år sedan kanske som jag snubblade på boken Kina-studien. Som är en bok som låter jättetråkig. Ja. Det är det sämsta titel man har satt på en bok. Det låter som en bok som handlar om en studie. Det är 350 sidor där du ska läsa sida upp och sida ner om en studie. Vem lockas av det? Men själva Kina-studien, det finns ju en sån studie. Den figurerar ju lite då i boken. Men den är en sammanfattning av den forskning som fanns fram till dess om just mer långtgående koständringar. Alltså när man centrerar maten kring oprocessad mat från växtriket och vilken enorm skillnad det kan göra. Och det var lite startskottet för mig och mitt engagemang för att sprida den här kunskapen.
Var du läkare då eller var det innan?
Nej, jag var läkare. Jag var färdig specialistläkare tror jag då redan.
Jag tänker att, för det var ganska länge sedan, och nu pratar man ju jättemycket om mat som medicin och att det kan läka olika åkommor sjukdomar. Men jag kan tänka mig när du började som läkare och intresserade dig för detta så kanske inte det mottogs på samma sätt av dina kollegor så att det var lite så här, kan verkligen mat göra dig frisk? Eller?
Precis. Jag tror...
Jag menar, vi är så inriktade alltså, inom läkarvården att det är medicin man ska ta.
Jag tror att entusiasmen, när vi väl har nått ut, har vi mötts av entusiasm. Och eftersom de här data, det är svårt att skoja bort. Att maten kan ha så stor potential och de flesta som jobbar inom vården har ju valt det här yrket för att man bryr sig om människor och vill göra gott. Och när någon räcker över ett verktyg som verkligen kan göra skillnad, då är det många som fattar tag i det. Så är det. Men sen är det inte lätt. Det är ju arbetsdagen för en genomsnittlig vårdpersonal är ju väldigt trängd och det är svårt att hinna med, det är liksom rent grundläggande och att hitta tid att liksom prata och informera om matens vikten av matval, det är inte så lätt.
Nej.
Så att jag tror det är många som trots kunskap och vilja liksom ändå inte riktigt får till det.
Men var det något du kunde också då rekommendera dina klienter som kom? Testa det här liksom, för du hade så mycket kunskap.
Ja, av och till, men tyvärr har jag valt fel specialitet. slog det mig när jag hittade alla de här data, för onkologi är ju, det är ju cancer och de data som finns vad gäller mat och cancer, det är framförallt förebyggande, att det har en väldigt stark förebyggande effekt. Och kommer man att ha fått cancer, då är det lite för sent. Och data kring vad maten kan göra för den som har drabbats av cancer, de är väldigt svaga. Och så man kan ju inte liksom lova någonting egentligen. Men jag träffar ju patienter med andra sjukdomar och där det är viktigt, eller där de gynnas av att få kontroll på de här sjukdomarna och för att kunna tåla cellgifter och få mindre biverkningar och så. Så då brukar jag slå ett slag för maten.
Jättebra. Jag tänker också att det här, du startade ju Läkare för framtiden som en ideell förening 2013. Var det också ett sätt för dig liksom att där kunde du gå full on liksom med dina budskap och din kunskap?
Ja, jo, absolut. Det har väl varit målet att via föreningen öka räckvidd och nå ut till fler. Men sen är också syftet att vara en samlande kraft. Att samla all vårdpersonal och alla forskare som har kunskap och intresse för nutrition och det har varit jättekul.
Är det bara läkare som är med?
Nej, all vårdpersonal, forskare och sen, men alla kan bli medlemmar. Så Och alla kan bli aktiva också. Men det är väl i grunden en vårdorganisation, men det är väl lite som Läkare utan gränser, att vi behöver ju stöd från både vårdpersonal och allmänheten. Och ja, så det är lite blandat. Det är väl en majoritet av läkare, skulle jag tro, bland de aktiva.
Mm. Och vad är syftet? Vad gör ni liksom i det här arbetet?
Syftet är väl att utbilda och informera våra kollegor och allmänheten. Då. Men just det här fokuset på vårdpersonal, det kommer ju dels av att vi själva är vårdpersonal, men att det har att ett väldigt effektivt sätt att jobba. Om du får en distriktssköterska eller en distriktsläkare att ta del av den här kunskapen, så då har du nått en person, men i praktiken har du nått tusentals personer, för den här distriktssköterskan har ju 1 000-2 000 vårdkontakter varje år. Så att det är väl vår förhoppning att med små medel nå ut till väldigt många.
Mm. Ja, det är ju fantastiskt och väldigt viktigt. Och du har ju också hållit över 100, det kanske ännu fler.
Ja.
200 nu kanske.
Ja, det närmar sig nog 200.
Föreläsningar då om kostens påverkan på vår hälsa. Så att, ja, du brinner ju verkligen för att du vill förmedla det till alla möjliga, liksom, både inom vården och allmänheten, och att det är liksom verkligen ett mission för dig.
Absolut.
Hur tas dina föreläsningar emot? Alltså, vad får du för frågor från publiken eller de som är med?
Ja, dels är det en del såna här myter som figurerar. Det är inte ovanligt att man frågar om soja, om det är farligt, och det är det inte.
Det är inte det, nej.
Nej. Vad frågar man med? Jo, det är väldigt vanligt att man frågar kring olika fetter och margarin och kokosfett och det smör. Det är många som hänger upp sig på.
Ja, för där kommer vi in lite på, som jag tänkte fråga dig om, alla de här dieterna som dyker upp. Ja, men ja. Det har ju varit hur många som helst, men det är alltid från LCHF till keto-kost till GI-metoden, 5-2-metoden. Hur tänker du kring detta, liksom trendiga dieter som kommer?
Ja, jag tycker inte det är så bra, höll jag på att säga. dels, det skapar ju en bild till allmänheten att det är någon slags förvirring kring vilken mat som är hälsosam eller inte. Om det nu finns alla de här olika experterna och de säger olika saker, då måste kunskapsläget vara lågt och man kan äta i princip vad som helst. Så jag brukar vädja till alla att iaktta god källkritik. Och god källkritik tycker jag påbjuder att lita på hälsomyndigheter och stora expertpaneler som verkar i demokratiska länder. För de tar fram sina data genom en transparent process, och det är människor som är fria och relativt
oberoende.
Ja, olika grad av oberoende, men överlag ganska oberoende. Så, man kan ju kallt konstatera att alla säger samma sak. Livsmedelsverket säger samma sak som American Heart Association, som Världscancerfonden, som WHO. Och man säger ju att man ska äta mer oprocessad mat från växtriket. Så det är... Det tycker jag är liksom punkt ett. Och den punkt två, som är minst lika viktig, är väl det som har utmärkt mitt och Läkare för framtidens arbete. Just att maten har en stor potential att göra oss friska. Mm. Men om man vill ta del av den stora potentialen, om man vill det, kanske inte alla vill, men då behöver man göra ett stort kostskifte. Ett äpple om dagen räcker inte. Och därmed inte sagt att vi förespråkar en specifik diet, Ja, det är jättelätt att tro det. Jag förstår alla som tror det. Vi har ju till och med en broschyr som heter Växtbaserad kost. Är inte det en diet? Okej, vi byter namn till Växtbaserade kostregimer. Så här, för det handlar ju om att maximera de här livsmedlen som är bäst, minimera eller utesluta de andra. Och det kan bli lite olika saker beroende på vilka livsmedel man utesluter, vilka man minimerar. Men och de här... Finns olika namn, det finns olika dieter inom det här. Det finns Pritikin-dieten, Ornish-dieten, det finns medelhavskost kan man faktiskt räkna dit. Den är 93% växtbaserad. Den är väl lite på gränsen kanske. Men...
Nej, för det, när man hör ordet diet också kan man ju också bli lite... Man tänker kanske att det är något kortvarigt man gör för en period för att gå ner i vikt eller vad det nu kan vara. Och... Ja, jag tror ju personligen att man måste hitta ett sätt som är hållbart och som man gör, kan göra resten av sitt liv. Liksom, och då är det kanske svårt ibland när man ska hålla på och räkna ut GI och glykemiskt index. Nej, men då kanske man bara blir mer stressad och det kanske inte behöver vara så svårt heller att komma igång. Man behöver ju inte gå all in och sluta med kött, utan man börjar kanske som du med att man är flexitarian och så strävar man mot att bli helt äta en helt växtfri kost.
Absolut.
Jo. Det är inte växtfri. Växtberikad. Ja. Ja, men jag tänker också för någon som har ätit då kött i hela sitt liv, hur kommer man igång på bästa sätt liksom, för att man kan inte tänka sig ett liv utan hamburgare och korv och
nej. Kött. Ja, precis. Ja, det finns lite olika sätt. De som är allra minst motiverade, då brukar jag säga, försök att äta grönsaker innan maten. Sen medan du lagar mat eller väntar på maten, så ta fram en stor morot ur kylen och knapra i den. Liksom skär en gurka in på mitten och äta upp halva. Eller ta fram ett tetrapack med krossade tomater och drick. Även om det är äckligt, så håll för näsan och drick, för det kommer göra susen. Du kommer må så bra. Och sen äter du, då kommer du äta lite mindre. Och sen äter du kanske två eller tre frukter efter maten. Och det här kommer göra att du håller dig mätt längre. Du kommer inte liksom vara hungrig och grinig när nästa måltid nalkar sig. Och,
det är då man småäter oftast också, när man börjar bli hungrig.
Absolut, Och det här gör också att ditt saltintag minskar. Och då, på sikt så kommer du vänja dig med ett minskat saltintag. Då kommer det inte vara så gott att salta maten så mycket som man kanske har gjort. Och så vidare. Så,
Man får ge det lite tid. Och verkligen testa det ett tag. Liksom, men allt som är, jag tänker så att det finns så mycket substitut nu för korv och för hamburgare. Det ska liksom kännas som att man äter kött fast att det är kött. Jag kan personligen tycka liksom att för de som då verkligen vill sluta äta kött men inte kan göra det på något annat sätt, så är det ändå bättre än det andra alternativet, att man inte slutar kött. Samtidigt så finns det också väldigt mycket onyttigt med de här alternativen. Allt som är växtbaserat behöver ju inte vara bra.
Nej, men det stämmer. Nej. Jag brukar jämföra med fullkorn. Om du gör om fullkorn till vitt mjöl så är det ungefär samma process när du gör om en sojaböna till sojafärs. Så du ska tänka på den där sojafärsen ungefär som en baguette. det kan vara gott och så, men det sprudlar inte av näring och man kanske inte ska ha det som sin huvudsakliga proteinkälla. Men sen är det också, tycker jag, viktigt att poängtera att den är ändå bättre ur hälsosynpunkt och miljösynpunkt än en köttbit. Det finns inga långtidsstudier, men det finns flera lottade studier där man lottar mellan sojakött och rött kött och så mäter man riskmarkörer för sjukdom, och de faller alltid bättre ut i den där sojaköttarmen.
Precis, och det är svårt ibland när det är så här en lång ingredienslista med massa olika nummer för olika, liksom, ja, det är inte lätt att veta vad det är, vad det betyder.
Nej, precis.
Är det något som man alltid ska tänka, finns det i innehållsförteckningen så ska du absolut inte ta det?
Nej, det skulle jag inte säga. Ofta är det ju små mängder, alltså om det är mat så är det ofta små mängder, utan det är nog viktigare att se till helheten. Och titta just på hur mycket oprocessade vegetabilier är det i den här? Är den här gjord på fullkorn? Är den gjord på hela baljväxter? Är den här gjord på hela frukter? Om du inte hittar något av det, då kan du vara fram och skippa den.
Ja. Så man köper något som är gjort på baljväxt och det är en väldigt liten del som är baljväxt i produkten, så är det inte så bra.
Nej, precis.
Nej. Vad tycker du om så här färdigmat då? Som är vegetarisk eller helt veganskt.
Tänk sådana här lådor, ja, alltså matlådor. Ja, jag har lite dålig koll, men de är ju... de flesta jag har sett har väl varit sådär. Det var en dominans av processat. Och det tycker jag blir värre år för år. För 10 år sedan fanns det så här växtbaserade wraps i fullkornsbröd. Med liksom sallad och hela bönor. Och nu när man tittar så är det vitt mjöl. Det är lite isbergssallad om man har tur. Och sen så någon krämig majonnäs. Och sen så här sojakött. Ja. Och det blir man ju sjuk av att äta.
Ja, det låter inte gott ens.
Nej.
Men vi har ju kommit ganska långt ändå nu med att det finns mycket alternativ och man behöver inte äta linssoppa bara för att äta liksom vegetariskt.
Nej.
Det finns så mycket liksom i utbudet, för det är många som väljer bort kött. Mm. Men har du några riktigt bra tips om man nu vill sätta igång med det här, men gör det lite enkelt? Vad kan man ha hemma liksom som är gott och enkelt att göra, som inte liksom är att det ska koka i 3 dygn.
Ja, nej, men dels alltså man tänker kolhydrater, protein och grönt. Alltså det är det måltid ofta består av. Och för de flesta består de här kolhydraterna av vitt ris eller vit pasta och sen en köttbit och sen har man ganska lite grönt då. Kanske något poröst, kanske isbergssallad som då tar upp 1-2% av kalorimängden på sin höjd. Så att man måste tänka byta. Liksom. Okej, den här pastan, det finns fullkornspasta. Tycker du inte den är riktigt lika god, så kom ihåg att den kommer göra underverk när du äter den, så susar det ner massa välgörande näringsämnen och antioxidanter i varenda cell i din kropp, håll det i minnet. Och samma med den där köttbiten då, byt ut den mot vad som helst egentligen som innehåller protein från växtriket, men allra bäst är ju då liksom nötter, frön och baljväxter. Bönor tror jag, om man ska göra ett skifte så tror jag att man vinner på att ha lite salt och lite fett på de där bönorna. Jag kan förstå då om man är van vid kött då som är väldigt fett och väldigt salt och går över till bönor, det blir som att äta papp. Alltså, så att, och sen kan man ju se på sikt om man kan liksom minska på de där mängderna och krydda mycket. Så det är väl ett bra tänk att ät som du alltid har gjort, men byt ut. Titta på tallriken, hur mycket hela vegetabilier är det här? Det var ingenting. Men vi kan byta det här mot något som är en oprocessad vegetabilie, då går du från att maten gör dig sjuk till att maten gör dig frisk.
Jag tänker också de som verkligen inte gillar grönsaker, för det gör ju inte alla.
Nej.
Så är ett bra tips, släng ner det liksom och gör en smoothie av det, drick det istället.
Absolut.
För det kan ju vara lättare. Då kanske man tappar fibrer och lite annat, men det är ju ändå bättre än... Än att inte äta alls grönsaker.
Nej, nej. Och just att grönsaker är inte den enda oprocessade vegetabilier. Det finns ju då fem övriga familjer, alltså frukt. Du har fullkorn, du har nötter, du har frön, du har baljväxter, tofu. Och det är bra att ha det i åtanke med barn också. Det är väldigt få barn som gillar grönsaker och man knuffar in de andra i maten då. Eller det finns några nötter barnen gillar, finns det någon frukt de gillar, finns det några bär de gillar, och så försöker man ge så mycket som möjligt av det.
Mm. Jag tänker på också att det har ju blivit populärt nu med insekter, alltså det finns insektsmjöl och det finns, jag såg till och med nu i hundmat så kan det också vara baserat på insekter. Hur tänker du kring det? För det är ju inte heller att vara vegansk.
Men
kan man tänka annorlunda kring att det just är insekter?
Ja, insekter är ju inte studerade riktigt hur de påverkar hälsa, men ser man till vad de innehåller så ser det väl inte så pjåkigt ut. De är ju, de ter sig då innehållsmässigt som bättre än rött kött och chark och kanske bättre än kyckling. De är kanske mer lik skaldjur och innehållsmässigt. Insekter, jag vet inte exakt vilka, men det finns ju skalbaggar och sådär som faktiskt innehåller fibrer. Det är enda animaliska produkt som innehåller fibrer, annars finns ju fibrer bara i växtriket. Men jag tycker det är lite att gå över ån efter vatten. Om du vill äta hälsosamt och miljövänligt så finns det ju redan. Det finns 30 000 ätbara vegetabilier. Och det är inte så att någonting måste dö för att en måltid ska vara fullvärdig.
Nej, men det är ju helt sant faktiskt.
Och det är äckligt med insekter. Sluta äta, så känner jag.
Ja. I boken så tar du ju upp mycket fakta om olika sjukdomar, och du har med berättelser av personer som har olika sjukdomar och har blivit bättre när de har gjort en kostomläggning. Mm. Vilka typer av sjukdomar kan det handla om?
Det är ju framförallt de här som man brukar kalla kardiometabola sjukdomar, hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes typ 2, insulinresistens, övervikt. Där har ju kosten en helt otrolig effekt. Jag lyckades inte hitta någon med hjärt-kärlsjukdom. Jag sökte runt lite. Och inte ens diabetes typ 2, jättepaff. Men jag fick med, alltså hur jag sökte. Jag mejlade olika människor som jag lärt känna i hälsosvängen. Och ingen kunde hitta en enda diabetiker som hade ett växtbaserat.
Det är kanske någon som hör här nu.
Precis. Hör av er till Curera.
Ja, precis.
Där har jag ju istället med Eric Adams.
Ja.
Han är ju då ett exempel som verkligen lyser lite extra starkt. Som inte bara reverserade sin diabetes typ 2, utan han hade även organskador. Han hade retinopati, som det heter, skador på synen av sin diabetes, och neuropati, skador på nerverna i händer och fötter. Och det här är tillstånd som vi läkare generellt betraktar som irreversibla, som inte går tillbaka, som bara blir värre och värre med tiden. Och hans försvann inom bara några månader. Hans syn blev felfri inom 3 veckor.
Wow. Ja, det är ju fantastiskt att se liksom vilket resultat det kan ge.
Jo. Sen är det viktigt att poängtera att såna här fallexempel är ju, de syftar ju till att sätta färg på berättelsen. Det är en berättelse som är till för att hålla läsaren vaken. ett sånt exempel bevisar ingenting. Du kan hitta någon som ätit precis tvärtom som säger att det gick så här bra.
Ja.
Men de är ju som tagna ur de studier som presenteras i boken.
Mm. Ja, jättespännande. Men vad har då alltså den kost gemensamt som visar sig då vara bra för de här olika åkommorna och sjukdomarna?
Det är just att det är livsmedel från växtriket som man äter och som är oprocessade. Och vad är processade? För det är en väldigt vanlig fråga. Och det finns lite olika definitioner, men ur hälsosynpunkt tycker jag att man ska se det som att när du industriellt bearbetar ett livsmedel och tar bort näringsämnen, tar bort fibrer, då har du processat det. Som när du gör om fullkorn till vitmjöl till exempel då, eller du gör om en rödbeta eller sockerbeta till rörsocker, då har du processat. Sen så processar betyder inte att du har mosat då, eller kokat eller så. Då, när du gör det så har du ändå kvar alla näringsämnen, alla fibrer.
Ja. Det är precis jättebra att du reder ut det, för det kan vara lite svårt att veta.
Ja, men det finns industriellt och forskningsmässigt så finns det termer som processat och ultraprocessat. Men de där har lite brister, de där indelningarna. För vissa livsmedel som faktiskt kanske är bra kan räknas som processat bara för att du har paketerat dem på ett visst sätt. Eller, ja.
Kan du ge exempel på oprocessad?
Mm.
Kost.
Ja, det är ju, du tänker en maträtt? Eller?
Ja, typ som man får de som inte riktigt vet. Vad.
Ja, ärtsoppa till exempel.
Ja.
Ja. Och hummus och ja, jordnötssmör, tahin, tofu. Tror många är processat, ja. Men det är i princip bara mosade sojabönor som du har haft något så här, inte gelatin förstås, men något som gör att det blir fast.
Ah.
Sen apelsinjuice är bra att veta att det är ju processat. För då tar du bort massa fibrer, så det är ett bättre alternativ ur hälsosynpunkt att äta hela apelsinen.
Mm. Varför är det dåligt då med processad?
Ja, flera skäl. Dels så får du i dig mindre näring och du går miste om en potentiell hälsovinst. Och sen sen går man i regel upp i vikt av dem.
Okay.
Ja, eftersom fibrer tar ju plats i magen, gör att och liksom suger åt sig vatten, gör att man känner sig mättare. Och får du i samma kalorimängd utan de där fibrerna, då känner du dig inte lika mätt. Då äter du mer och går upp i vikt. Och det finns också i näringsämnen, vissa näringsämnen har också en aptitdämpande eller aptitnormaliserande effekt, som jag föredrar att säga, som man också då går miste om. Men om man inte har problem med vikten så är ju hälsorisken väldigt liten då med att dricka ett glas apelsinjuice eller äta en tacomiddag med tortillabröd och så. Det är värre med animaliska produkter. De innehåller rent skadliga ämnen, då cancerframkallande ämnen som i sig inducerar en liksom inflammation, oxidation och dålig tarmflora och så vidare.
Precis. Kan en viss kost till och med bota cancer?
Nej, inte om. Eller man ska vara mjuk.
Ja.
Men det är inte visat vetenskapligt om det skulle vara så. Och det är intressant med cancer, för de här kardiometabola sjukdomarna jag nämner, som till exempel hjärt-kärlsjukdom, den pågår, det är en process som pågår hela tiden, och den förutsätter att du har för lite fibrer och för mycket mättat fett som driver upp ditt kolesterolvärde, och kolesterolet i blodet är den huvudsakliga byggstenen. Och tar du bort det här, då kommer den här processen att gå tillbaka. Tar du bort mättade fettet, tillför massa fibrer, då sjunker ditt kolesterolvärde till nivåer som gör att sjukdomen i princip går tillbaka. Men cancer, där är det mer den här risken som är viktig. Alltså du tillför skadliga näringsämnen, livsmedel som ökar cancerrisken. Men när cancern har liksom brutit ut, det som har hänt då är att det har startats en ohämmad celldelning. Och den behöver inte de här ohälsosamma livsmedlen längre. Den behöver bara glukos och syre. Så delar den sig och växer. Så redan på teoretisk nivå så är det väldigt osannolikt, skulle jag säga, att maten har samma stor effekt på cancer som den har på hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och så vidare.
Men kan man säga att det kan förebygga att
ja,
utveckla
absolut.
Cancer?
Absolut, ja. Och där är effekten ganska stor. Om man räknar med liksom, ungefär en tredjedel skulle kunna minska risken. Men sen minskar ju övervikt liksom ytterligare 20%, så att räknar du med den här indirekta effekten av att du går ner, att du blir normalviktig när du äter hälsosamt, då är det mellan tummen och pekfingret en halvering av cancerrisken.
Wow.
I vår del av världen.
Ja, det är en riktigt bra siffra.
Mm.
Och sen som du sa tidigare att det kan också vara när man har cancer, så kan ändå en bra kost göra att man mår bättre.
Ja, absolut. Så. Jo, där, även om data, man skulle önska mer studier, så är det sunt förnuft.
Mm.
Om man har en patient, en 65-årig person som är överviktig, har diabetes, har 10 mediciner och sen har du å andra änden någon 65-åring som är fullt frisk, inga mediciner, liksom fysiskt aktiv. De kommer tolerera cellgifter helt olika. Man kommer kunna ge en helt annan behandling till den här friska personen. Och där kan ju maten, det är inte två statiska tillstånd. De kan ändras av kosten. Den som har diabetes kan reversera sin diabetes. Och liksom bli med god sannolikhet. Och det kan ju gynna cancerbehandling och förlopp. Men jag vet inte hur mycket.
Nej,
men framtida forskning.
Intressant.
Visa.
Alltså många har ju psykisk ohälsa.
Mm.
Och mår dåligt, många depressioner, utmattningsdepression. Och, ja, det finns väldigt mycket psykisk ohälsa och även bland unga och barn och så. Finns det kost för det också? Alltså kan rätt kost påverka det också?
Ja, men det kan det. Och det är väl återigen rätt så blygsamma data. Men det finns flera såna här lottade studier, randomiserade studier, hälften får äta bättre och man förbättras. Man skattar sig bättre på depressionsskalor, ångestskalor, sover bättre. Men det är väl det är inga jättesiffror. Det är väl i storleksordningen att du förbättras 10-15%. Men det finns inga biverkningar med den medicinen. Det är bara
och 10-15% kan betyda väldigt mycket för någon som mår väldigt dåligt.
Oh, ja.
Oh, ja. De här härliga recepten då i boken som olika profiler och det är även kända matkreatörer som är med. Vad blev du mest överraskad av när du fick deras recept?
Jag var lite överraskad att Therese Lindgren ställde upp och tacksam. Hon är så stor så jag tänkte, hon tackar väl aldrig jag. Men jag har skrivit mejl och chansar, så det var jättekul.
Hon är fantastisk.
Ja, verkligen. Och annars var det nog inga stora överraskningar. Det var målet, alltså målbeskrivningen för recepten var ju då att maten ska bestå av bara oprocessad mat från växtriket. Och det gör den ju inte. och hade jag fått styra och ställa helt så hade vi tagit bort olja till exempel och salt. Alltså för att verkligen maximera det här oprocessade. Men jag fick inte min vilja igenom. För vi kompromissade då. I de flesta recept så kan det stå då en matsked rapsolja. Och så står det, eller mindre. Då är det kreatören som har skrivit en matsked rapsolja och så har jag lagt
har
till,
du lagt
eller mindre.
Så du har varit och, liksom och fiffat lite så här i receptet?
Ja, men jag fick tillstånd att göra samma med salt. Det kan stå en tesked salt, eller mindre.
Så det är inte så, när de tittar i boken sen och bara, va? Vad har han gjort med
mitt recept? Nej, jag kollar med alla, hoppas jag.
Ja, en sista fråga har jag här. Och det är, hur tror du att vi äter i framtiden, låt säga om 50 år?
Jag tror inte vi äter animaliska produkter längre. Det är väldigt svårt att se det överhuvudtaget faktiskt. Ur hälsosynpunkt så får jag ofta frågan, måste man bli vegan, måste man bli vegetarian? Och då brukar jag säga, nej men det är inte det som är budskapet. Budskapet är maximera de här växtbaserade livsmedlen, minimera det andra. Men om du minimerar, äter du en fisk i veckan eller i månaden, då är du inte vegan. Och det här är också ett budskap vi vill få ut till både blandkostare och veganer och vegetarianer. Så ur hälsosynpunkt då, så kan man ju då för all del behålla någon liten animalie, men Men jag tror att den frågan kommer bli mindre och mindre angelägen. Jag menar, äter du 9 måltider av 10 helt växtbaserade, då efter något år så kommer den där köttbiten en gång i veckan. Den kommer inte vara veckans höjdpunkt längre. Kommer inte smaka bra, det kommer kännas lite så där. Och sen är det inte bara ur hälsosynpunkt, utan det är ju också, alltså, expertpaneler har skrivit i mer än ett årtionde nu att en helt växtbaserad kost är näringsmässigt tillräcklig. Och det innebär att all det här lidandet vi utsätter djuren för, det gör vi onödan. Vi måste inte. Och sen miljön var vi inne på tidigare, och global matförsörjning. Så det är så många vindar som blåser oss rakt i ansiktet. Så jag tror att vi ser ju redan nu, under min livstid har det hänt jättemycket. Och det är grönare och grönare, för år. Och även expertpaneler, Livsmedelsverket, Nordiska näringsrekommendationer, de blir också grönare och grönare för varje uppdatering. De sänker maxgränserna för kött, höjer minimigränserna för vegetabilier, och jag tror det bara kommer fortsätta.
Ja, och alla matproducenter, de måste ju tänka om och gör redan, men ännu mer.
Ja,
för att det är ju dit vi går, liksom. Det kan man ju inte liksom ligga efter med. Så.
Nej.
Ja, men spännande. Äter vi insekter då, vem du också?
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Nej, det var bara en trend.
Ja.
Ja, men jättespännande. Jag skulle vilja ställa 1000 frågor till. Men
vi får ta ett uppföljande program.
Ja, precis. Mm. Del 2 kommer snart.
Yes.
Men jag har faktiskt 5 snabba frågor som inte handlar om ämnet, men som jag alltid ställer i slutet.
Mm.
Så det kan vara vad som helst.
Mm.
Är du beredd?
Ja, lite nervös nu.
Nej, det behöver du absolut inte vara. Det är bara en antingen eller fråga.
Mm.
Gå på konsert eller gå på spa?
Oh, spa.
Ah, det var lite oväntat. Eller så, jag trodde du skulle säga konsert.
Ja, spa. För jag vet att det kommer dröja 10 år innan jag får gå på spa. Som småbarnsförälder, så jag vägrar.
Mm. Och hör din fru, det här nu kanske det blir en överraskning
i
julklapp.
Ja.
Hemmakväll eller utekväll?
Utekväll tror jag.
Jag tänkte du som har småbarn att det blir mest fredagsmys.
Ja, nej men det är samma där. En utekväll är alltid en liten, man tar en barnvakt och men hemmakväll är jättetrevligt.
Man kan ha både och. Skidsemester eller solsemester?
Solsemester.
Ja, du åker inte iväg till Alpen och åker skid.
Nej, det var länge sedan. Jag har gjort det, vad var det, 7-8 år sedan sist. Nej, precis. Jag är nog mer en vän av värme faktiskt.
Det är det man längtar efter just nu också.
Mm.
Ringa eller smsa?
Smsa. Det är så kul, min fru sa... Hon brukar alltid påminna mig om att jag ska ha sagt på någon av våra första dejter att jag, citat, hatar när folk ringer. Folk ringer. Alltså jag har 3-4 så här bekanta som ringer, och de ringer de mest olägliga tillfällen. Alltid när man är upptagen, man sitter och precis ska skriva något viktigt eller står och lagar mat.
Jag läste en undersökning om det var nog igår, att det verkligen är så. Man tycker inte om när det ringer.
Nej.
Många svarar inte. Nej. Och man kanske kollar numret sen, vem var det? Mm. Om det är värt att ringa tillbaka då.
Ja, till och med en känd etikettbok i England där de hade uppdaterat och skrivit att det bryter mot god sed att ringa överhuvudtaget. Man ska smsa och komma överens om en tid. Man ska inte spontan ringa. Det anses ofint nu för tiden.
Det låter bra för mig nu, för jag tycker jag är lite... rädd för ringa och svara i telefon.
Ja.
Skräckfilm eller romantisk komedi?
Romantisk komedi kanske.
Ja.
Mm.
Har du någon favorit?
Någon favorit romantisk komedi?
Egentligen
är det mer för sci-fi. Om jag får välja genre helt.
Ja.
Men det finns väl någon riktigt bra roman. Jag kommer inte på någon på rak arm som har varit så där.
Nej.
Nej.
De glöms bort.
Mm. Ja, de går in i varann.
Ja. Ja, tack David för att du medverkat i vår podd. Jätteintressant samtal.
Ja, detsamma.
Och jag vill tacka alla lyssnare också. Och ni får jättegärna ha synpunkter, ställa kanske någon fråga till David eller ja, tipsa om personer som kan vara intressant att intervjua i podden. Och då mejlar ni till podden@kurera.se. Jag heter Anna Flodberg och min gäst idag var David Stenholtz. Och klipper den här podden, det gör Micke Wedberg.